Podden Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.
Inte en enda av dem som var ansvariga för massakrarna i Warszawas västra stadsdelar straffades någonsin. Han som var chef eller befälhavare för det här Rona-regimentet, Bronisław Kaminski, han avrättades av tyskarna själv. Men inte på grund av några förbrytelser, utan det var för att hans trupper då hade presterat så dåligt i striderna mot polackerna. Och så hade de plundrat och inte delat med sig av de här sakerna som de hade tagit då, stulit till SS.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Efter en nästan 5 år lång brutal ockupation startade Warszawa-upproret den 1 augusti 1944. Den illa beväpnade polska hemarméns uppror var baserat på önsketänkande och politiska förhoppningar om att kunna bevara sin självständighet gentemot Sovjetunionen om de själva befriade sin huvudstad. Men upproret slogs ner på 63 dagar med våldsexcesser som gränsar till pervers sadism. Otto Schultz är författare och aktuell med boken Warszawa-upproret 1944. Välkommen.
Tack.
Otto Schultz, det låter ju väldigt tyskt. Men när man tittar på stavningen så ser det ganska polskt ut. Det där får du nog förklara för mig lite.
Jag vet inte om jag kan förklara det, men det stavas ju S-Z-U-L-C. Ja. Och det är en polsk stavning, men jag vet inte riktigt bakgrunden till familjenamnet så att säga.
Men du är född i Polen, eller hur?
Jag är född i Polen, stämmer.
Men inte tysk då, i Polen?
Nej.
Men bara med ett tyskt namn?
Med ett tyskt namn, ja. Så vitt jag vet så är släkten polsk.
Mm. Du, idag ska vi fördjupa oss i ett av faktiskt andra världskrigets kanske mer grymmare händelser. Jag har läst en hel del om andra världskriget, men hela östfronten där brukar ju vara, är ju väldigt brutalt. Men det här är en riktig hemsk bit av polsk och europeisk historia faktiskt. Men du var ju så liten när du flyttade till Sverige, men det här med Warszawa-upproret, för du har polska föräldrar, eller hur?
Ja, stämmer.
Var det något, du och din polska släkt och så, var det någonting ni pratade om, Warszawa-upproret här på 80-talet i Sverige? Sådär?
Vi kom ju till Sverige 1981 i december. Och jag kan inte påstå att mina föräldrar pratade så där jättemycket om Warszawa-upproret. Men däremot under min första återbesök i Polen, om det var 88 eller 89, då träffade jag på en del äldre människor. Och då fick jag ju liksom, de berättade ju om både de polska jaktpiloterna i Storbritannien 1940 och slaget om Storbritannien och alla polska andra militära bragder och även upproret då. Och de berättade även om sina egna erfarenheter från kriget som tvångsarbetare och umbäranden och så vidare. Så att, men inte mer specifikt än så.
Mm. Men finns det något annat uppror under andra världskriget som går att mäta sig med Warszawa-upproret när vi snackar om omfattning och grymhet och så egentligen?
Nej, jag skulle drista mig att säga att det inte finns det.
Däremot, var det någon annanstans?
Ja. Man kan börja med att säga att det fanns ju ett ghetto i Warszawa som tyskarna hade etablerat hösten 1940. Och Man genomförde en stor aktion sommaren 1942 där man skickade hundratusentals polska judar till bland annat Treblinka där de mördades. Men man lät ungefär 20-30 000 vara kvar. Men till slut så var det dags även att likvidera det här resterande gettot. Och det gjorde man våren 1943. Men när man gick in för att genomföra den här sista likvideringen så gjorde judarna motstånd. Och det var ju en revolt i, i en mindre del av Warszawa. Men det pågick ju under några dagar och sen så gick tyskarna över till att försöka hitta judar i bunkrar och så vidare. Och antingen döda dem eller skicka iväg dem då till läger. Så att revolten i gettot är värd att uppmärksamma och plocka fram här, lyfta fram här.
Mm.
Sen så, om man tittar på större städer, så i Paris hade man ju en väpnad revolt också under andra hälften av augusti 1944. Det pågick ungefär en vecka. Även en revolt i Prag i maj 1945. Men som sagt, den pågick också i några dagar. Men det som du säger, det går inte att jämföra de här revolterna och upproren med Warszawa-upproret som pågick i 63 dagar. Där hundratusentals människor dödades, alltså minst 180 000 civila. Och en kamp som pågick i 63 dagar var det.
Mm. Jag tänker, som jag tänker, men jag kan inte påstå att jag är jätteinläst på polsk historia, men jag har ju ändå man har ju ändå bilden av att det liksom varit så här uppror mot rysk överhöghet och så under århundradena. Finns det liksom en tradition i att jacka in här med att man gör uppror mot...
Absolut.
Mot, ja.
Den här upprorstraditionen bär polackarna med sig. Och när Polen delades för sista gången 1795, ganska omgående där uppstår det ju motståndsgrupper mot både ryska övermakten och preussiska och även österrikiska då. Men några större uppror, alltså i städer, det var inte bara begränsat till städer utan det var det mer nationella uppror. De här upproren, till exempel novemberupproret 1830-31 mot ryssarna, det var ju slag som pågick över ganska stort territorium. Det var ju inte bara begränsat till Warszawa till exempel. Sen har vi januariupproret 1863, ja. Även det mot ryssarna. Sen har vi ett tidigare som var 1848. Så att jag menar, de har den här upprorstraditionen med sig att kämpa för sin frihet.
Jag kan tänka mig att det här fanns med när man tog beslutet att genomföra upproret 1944.
Det gjorde det. Och de visste också vilka följder det kunde få för civilbefolkningen om det skulle misslyckas. Mm. Därför var de ju väldigt försiktiga i sina resonemang kring hur ett uppror skulle kunna genomföras då mot tyskarna.
Andra världskriget börjar ju med att Tyskland anfaller Polen och besegrar Polen ganska snabbt egentligen. Trots att man ändå får säga att Polen ändå hade en hyfsat stark militär och sådär. Varför lyckades Tyskland besegra Polen så snabbt?
Ja, det beror ju på en rad omständigheter. Det är som du sa här också att den polska armén var ju inte så där jätteliten. Och man hade ändå tillgång till ganska hyfsad modern utrustning.
Jag har gjort ett avsnitt om de polska ubåtsmännen. De hade ju väldigt moderna ubåtar som hamnade i Sverige sen då efter när den polska armén var besegrad.
Men... vad de saknade i alla fall, det var moderna jaktplan. De saknade inte stridsvagnar, men det var antalet som var problemet. Alltså de hade ju en egen producerad stridsvagn, men det var ju... De kom aldrig fram till fronten så att säga, för det så mobiliserade man ganska sent efter brittiska påtryckningar. Men sen så var hela strategin uppbyggd kring att man ska ha ett gränsnära försvar. Så de polska trupperna var ju placerade ganska nära, eller väldigt nära den tyska gränsen. Och det betyder att när väl tyska pansarenheter som så här, anföll och lyckades att gå förbi de polska linjerna så var de ju snabbt liksom inne i Polen på polskt territorium och kunde göra flankera den rörelsen och ringa in polska styrkor.
Så det var liksom ingen häpnadsväckande inkompetens och sånt där, utan det var snarare det att man kanske hade en felaktig strategi.
Man hade en felaktig strategi och man kunde inte inbilla sig att ett tyst anfall skulle kunna komma med sådan hastighet. Man underskattade pansartruppernas framryckningshastighet, så att säga.
Vi ska ju inte nedvärdera Polen heller, för det händer ju samma sak sen när tyskarna går in anfallet mot Frankrike där. Det är ju exakt, det är ju egentligen bara en repris liksom. Ja.
Så. Nej, som sagt, man kunde inte föreställa sig hur fort det skulle kunna gå då. Man trodde att de ena trupperna skulle kunna bromsa in tyskarna och då skulle de, framförallt Storbritannien och Frankrike, hinna mobilisera och gå till anfall på västfronten.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
I ett avtal mellan Sovjetunionen och Nazityskland så ett hemligt tillägg där i Molotov-Ribbentrop-pakten så delade man ju upp Polen. På vilket sätt delade man upp Polen? Så före anfallet naturligtvis.
Ja, man hade inte själva den här demarkationslinjen skulle gå i stort sett längs med floden Wisła då, den skär ju genom centrala Polen. Men den mer exakta gränsdragningen och hur man skulle liksom genomföra det bestämde man ju i ett vänskaps- och gränsavtal som man undertecknade i Moskva den 28 september 1939 då. Där reglerade man en mängd
detaljerna
olika saker.
Alltså.
Ja, detaljerna då. Mm. Polens östra delar, de annekterades ju av Sovjetunionen och den ena delen hamnade ju i ukrainska rådsrepubliken och den andra i vitryska. Medan tyskarna tog de västra delarna av Polen, de annekterades, införlivades i riket, alltså områdena runt Poznan och så vidare. Och medan de centrala delarna runt Warszawa och även en bit söderut, Lublin och så vidare, där bildade man ju det här så kallade generalguvernementet och det skulle vara som en slags tysk koloni med en egen förvaltning då och som leddes av
det skulle liksom inte integreras,
det skulle inte integreras på det sättet som de andra delarna av Polen skulle göra. Och guvernören där blev ju Hans Frank som var Hitlers tidigare, alltså juridiska rådgivare.
Hur kom civilbefolkningen att behandlas under den här tyska ockupationen?
Väldigt illa. Det går nog inte riktigt att föreställa sig. Det går inte att jämföra den tyska ockupationen av till exempel Frankrike eller Danmark till exempel.
Eller Norge.
Och inte ens den tyska ockupationen av Tjeckoslovakien kan jämföras med det som hände i Polen. För där implementerar man verkligen sin liksom nazistiska, rasistiska samhällsvision och hur den skulle genomföras. Så att säga. Polen blev ju det experimentfältet här. Och jag menar, polackerna, de fråntogs ju alla grundläggande medborgerliga rättigheter. Alltså, förbjöds att gå i skola, man hade summariska avrättningar i avskräckande syften.
Men inte ens småskola eller vadå?
Ja, det var upp till, jag tror att det var låg och mellan, någon form av grundskola tror jag var tillåtet, men ingen högre utbildning. Och eventuellt yrkesskolor också kunde finnas, om det fanns ett sånt tyskt behov då. Bönder var tvungna att leverera en viss kvot varje månad. Alltså de levde på existensminimum, de här människorna. Och om du inte levererade den kvoten som var begärd av dig, så kunde du hamna i koncentrationsläger eller i värsta fall då skjutas ihjäl.
Var det många som... Sen lägger vi dessutom folkmordet på judarna här. Men var det många vanliga polacker som, eller icke-judar som mördades också?
Det har varit svårt för polska historiker att beräkna hur många icke-judiska polacker som mördades. Men minst, de senaste siffrorna jag har sett, så är det minst 1,82 miljoner.
På en befolkning?
36 miljoner.
Det är en betydande andel av befolkningen som faktiskt mördades av tyskarna.
Ja.
Och sen,
ja.
Och sen judarna på det.
Och judarna på det. Och sen får man lägga till de som mördades av Sovjetregimen då också.
Ja, för det är nästa följdfråga här. Hur gick det till i den sovjetiska zonen då?
I sin syn på Polen och det polska folket så förenades Berlin och Moskva på sätt och vis. Sovjetregimen var ju inte rasistisk på det sättet.
Men oerhört brutal.
Men oerhört brutal, och där man skulle också slå ner, alltså man ville slå sönder det polska, den polska nationen och det polska folket och kulturen och identiteten. Allting skulle sovjetiseras. Vem som helst kunde deporteras österut. Till Gulag till exempel. Vem som helst kunde fängslas som den sovjetiska underrättelsetjänsten eller polisen ansåg vara en fiende till regimen så att säga. Även där så så kyrkor stängdes ner, skolor stängdes ner, judiska samfund stängdes ner, även judiska...
Men inte samma systematiska mördande som i
inte
den
riktigt
tyska
delen. Samma systematiska mördande som tyskarna ägnade sig åt sen då. Men minst en halv miljon polska medborgare deporterades österut 1940 till 41 under ganska grymma förhållanden då i tåg. Och många av dem skulle även dö då i arbetsläger, sovjetiska arbetsläger.
Men hur kom det polska motståndet att organiseras då? Nu idag koncentreras vi på Nazityskland och de tyska ockuperade områdena. Kom det igång ett motstånd direkt, eller hur?
Det gjorde det. Till? Ja. Redan dagen innan Warszawa kapitulerade, och Warszawa kapitulerade den 28 september 1939, så fick stadens militära befälhavare en order från överbefälhavaren som hade evakuerats till Ungern om att man skulle organisera en motståndsgrupp. Så det var ju en så att säga mer officiell order som kom. Så att redan omgående började man att bilda den här motståndsgruppen. Och vid sidan av det, under hela hösten 39, så var det även så polska officerare som hade undkommit krigsfångenskap som började organisera sina egna motståndsgrupperingar.
Så dels uppifrån, och sen även underifrån.
Olika politiska rörelser och partier började att organisera väpnade grupper. Men den polska exilregeringen, som sen befann sig i Frankrike och därefter i Storbritannien, insåg ju att vi måste få en bättre kontroll över alla motståndsgrupperingar som uppstår. Så att ett arbete påbörjas med att liksom sammanfoga de här olika grupperingarna. Och till slut så i januari 1942 så kommer en order om att man ska bilda då, eller grunda hemarmén. Och i hemarmén så fick man ihop alla de här i stort sett, bondebataljonerna och så vidare. Och i hemarmén så ingick allt från alltså socialdemokrater, socialister till konservativa grupperingar. De enda som stod utanför, det var kommunisterna som styrdes från Moskva.
Och var de många?
De var inte jättemånga. De kommunistiska grupperna, väpnade grupperna, har ju sen under givetvis kommunisttiden i Polen har ju uppförstorat så att säga, men deras aktioner var ganska begränsade. Och den andra gruppen som stod utanför hemarmén, det var högerradikala grupper då, nationella väpnade styrkorna som de kallades för. De valde också att köra sitt eget race, så att säga.
Mm. När vi kommer fram till Warszawa-upproret, då är vi redan vi är redan framme i 1944. Det är ju ganska lång tid alltså ifrån att Polen besegras och ockuperas till det här upproret bryter ut. Men varför bryter det ut just då? 1 augusti var det väl?
1 augusti 1944. Det berodde också på en rad olika omständigheter. Och dels så Polens geografiska läge gör ju att man var tvungen att invänta ända tills någon form, alltså någon allierad stat, även om inte Polen och polska exilregeringen formellt var allierade med Sovjetunionen, det kan vi kanske återkomma till, men de var ändå tvungna att invänta ett tyskt sammanbrott, militärt sammanbrott eller en tysk systematisk reträtt.
Mm.
Annars hade ett uppror inte kunnat ha några chanser överhuvudtaget att lyckas. Och sommaren 1944 har vi ju landstigning i Normandie. Tyskarna retirerar också på östfronten eftersom Röda armén har sjösatt sin stora sommaroffensiv. Det har varit ett attentat mot Hitler. Och då tyckte hemarméns ledning att alltså de här olika faktorerna talar för att vi borde liksom gå till aktion här.
Mm. Men det var inget alternativ att bara låta Röda armén göra jobbet då?
Nej, då hade ju man förlorat möjligheten att ta kontroll över den polska huvudstaden och även stärka Polen efter kriget. Alltså Polens möjligheter att förbli en relativt självständig stat. Man hoppade, alltså rent militärt var det ju riktat, upproret var ju rent militärt riktat mot tyskarna, men politiskt mot Sovjetunionen kan man säga.
Mm. För att genom, om de hade lyckats besegra tyskarna i Warszawa så skulle de haft en större möjlighet att upprätta någon slags självständighet efter kriget.
Det var förhoppningen.
Ja. Tror du det var naivt eller?
Ja, det tror jag. Signalerna om vad som skulle ske var väldigt tydliga. Det kunde inte missförstås. Att oavsett sovjetisk propaganda eller Stalins försäkringar så var planen för Polen ganska tydlig för alla.
Mm. Vilka var det som var med i själva upproret?
Framförallt så var det väldigt unga människor.
När du säger unga här, då är det inte 18 och 19 utan det är ännu yngre, eller?
Det var också ännu yngre, men för deras roll var oftast begränsad till icke-stridande uppgifter.
Alltså 12, så det var barn år. Med?
Barn var med och ofta så var de ordonanser och kurierer och hade den typen av uppgifter. Men annars så var det ju tonåringar och unga vuxna som vi skulle säga, någonstans mellan 18 och 23 år gamla. Många hade varit med i scoutrörelsen tidigare och liksom fostrats i en sån här patriotisk anda och av vikten att kämpa då för Polen. Och majoriteten gjorde ju det villigt då. Framförallt också efter så många år av tysk ockupation så hade man ju fått nog.
Men hade man några, du var väldigt unga människor, hade de någon militär erfarenhet då?
De yngsta hade ju inte det, men om man tittar lite högre upp i befälskadern så åtminstone flera, alltså plutonkompanichefer hade åtminstone gjort värnplikten på 1930-talet, eller 1930-talets andra hälft då, före krigsutbrottet 39. Går man ännu högre upp i befälsleden så var ju många officerare som hade lyckats att hålla sig gömda då, under den tyska, eller från den tyska ockupationsmakten. Så och då var det yrkesofficerare, yrkesmilitärer. Det var en blandning, men majoriteten var unga människor utan militär utbildning, och den enda militära utbildningen hade, det var ju den de hade fått i hemarméns regi så att säga då.
Mm. Vilken typ av vapen hade hemarmén tillgång till då?
Det var en salig blandning. Man hade, dels hade man ju lyckats att ta över vapen som polska styrkor hade grävt ner, gömt efter september 39. Och då var det ju polska gevär och pistoler. Och sen så lyckades man också att köpa vapen på den svarta marknaden från den tyska militären. Och sen så kom det en del vapen även tillsammans med specialtränare, polska agenter och som hoppade fallskärm över Polen. Och när man släppte ner de här, och de flög ju från Storbritannien då, i brittiska bombplan. Och när man släppte ner agenter och kurierer så passade man också på att fälla utrustning. Alltså handgranater och så vidare. Så det var vanlig standard polsk militär utrustning och brittisk, och sen så hade man ganska stor egen tillverkade vapen. Både kulsprutepistoler och även handgranater och minor som man tillverkade. Och stor produktion av Molotov cocktails, alltså bensinfyllda flaskor som var väldigt effektiva mot pansarfordon.
Men hade man några tyngre vapen egentligen?
Man hade några granatkastare, man hade även pansarvärnsvapen, och fast det var ju ganska, det var ett ringa antal. Man fick ju lite leveranser sen under själva upproret från när britterna då och polska, när brittiska och polska bombplan fällde utrustning, så kom det en del tyngre vapen. Men det var ju som sagt granatkastare, pansarvärnsvapen, men tyngre än så det hade man inte. Man lyckades komma över en tysk stridsvagn i början, men den förlorades ganska tidigt. Man lyckades till och med att få ihop en egen, ett eget pansarfordon, men det påverkade ju inte striderna i någon positiv riktning.
Strategin här var ju att man ändå skulle ha någon slags överraskningsmoment, men det fick man aldrig egentligen.
Ja, det misslyckades.
Mm. För tyskarna kände till att det var någonting på gång. Alltså.
Rapporter om att polackerna planerade någonting, eller man hade en känsla av att polackerna planerade någonting, det hade ju redan rapporterats uppåt. Och den tyska underrättelsetjänsten hade rapporterat detta också redan under sommaren 1944, men man visste ju inte exakt vad och när och så vidare. Och sen så, även den 1 augusti 1944, så utbröt en del mindre eldstrider runt om i Warszawa, vilket gjorde då att SS-styrkorna och även övriga trupper då i garnisonen försatte sig i larmberedskap. Men problemet var också att den polska ledningen här, den planen som hade utarbetats, den greppade över för många anfallsmål. Så att
den
säga.
Var för komplex.
Den var för komplex i förhållande till hur många soldater som man hade tillgängliga och som var så beväpnade. Även om det fanns kanske, säg, en 30-40 tusen hemarmésoldater i eller runt omkring Warszawa, så kunde ju bara kanske 3-4 tusen av dem beväpnas med ett handeldvapen. Och de här styrkorna skulle då anfalla broar, järnvägen, flygplatserna, ganska många tyska högkvarter, alltså polishögkvarter och så vidare. Det var
omöjligt. Ja, det fanns ett stort mått av önsketänkande i hela de här planerna.
Ja, när man tittar på det i efterhand så är det svårt att förstå riktigt hur man resonerade när man utarbetade en sådan anfallsplan. Då hade det varit bättre att koncentrera sig på ett fåtal viktiga objekt, alltså broarna till exempel, eller flygplatserna.
Mm. När det bryter ut här, det finns ju tyska trupper i Warszawa, men sätter tyskan in andra trupper också, eller hur går de tillväga när de ska bekämpa upproret?
De enheterna som fanns i Warszawa, när upproret bröt ut så ryckte de ju tillbaka till sina liksom egna positioner i förstärkta byggnader och i sina bunkrar och så vidare. Så de kunde man inte räkna med, för de var utspridda över hela stan också. Men uppgiften att slå ner upproret hamnade hos Himmler, eftersom man betraktade det som ett uppror som är, alltså, det handlar om partisanbekämpning, alltså banditer som man kallar det för. Man betraktade inte hemarmén som en reguljär militär. Och uppgiften att bekämpa partisaner, det låg hos Himmler och hans SS. Så vad han gjorde då, det var ju att börja sammankalla enheter som hade erfarenhet av partisanbekämpning. Bland annat på Balkan eller alltså i vitryska områden och även i sydöstra Polen. Så han kallade Dirlewangerbrigaden till Warszawa, och den var ju döpt efter dess befälhavare Oskar Dirlewanger. Och den bestod av dömda brottslingar.
Mm, och Dirlewanger själv var ju dömd brottsling.
Han var dömd våldtäktsman.
Mm.
Det var den ena enheten som fick ett, som hade ganska välförtjänt dåligt rykte, så att säga. De var ju väldigt grymma.
Tar jag i om jag säger att det var tyskarnas värsta förband? Alltså?
Ja, jag tror inte du gör det. De var
otroligt brutala, alltså rent sadistiska.
Rent sadistiska, ja.
Ja.
Det får man säga. Och sen även ett Rona-regemente, och det var ju den ryska befrielsearmén då, så ryska kollaboratörer under Bronisław Kaminski, som hade en, så att säga, så att jag säger rätt, en polsk mor och tysk far, men han var född i Sovjetunionen. Och han hade tidigt gått med på att samarbeta med tyskarna då, och deltagit i bekämpning av kommunistiska partisangrupper. Också väldigt brutal enhet. Och den direkta uppgiften att bekämpa upproret lades på general von den Bach-Zelewski, Erich von den Bach-Zelewski, som hade varit ansvarig för partisanbekämpning i östra Europa och lämnat blodspår efter sig där då. Men innan han skulle hinna fram till Warszawa så var det upp till SS-generalen Hans Reinefeld, som var SS- och polischef i staden Poznan, alltså i västra Polen. Och han samlade ihop flera motoriserade SS- och polisenheter till Warszawa och hade befälet innan von den Bach skulle anlända då och hinna orientera sig, så att säga. Sen tillkom det en del enheter ur armén också, pionjärer och några ryska kosacker.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tänker det här, det är ju strider som pågår i 63 dagar, så vi kan inte sitta och redogöra för alla strider fram och tillbaka, men finns det några övergripande man kan säga om hur de här striderna, tyskarna började bekämpa, hur de här striderna bedrevs?
Strider i urban miljö är ju alltid väldigt, de blir ju lätt väldigt hänsynslösa.
Varför då?
För att själva stadens bebyggelse, jag tänker mer på för själva soldaterna nu då, inte de civila. Stadens bebyggelse erbjuder ju oändliga möjligheter till för en försvarande part att alltså gömma sig. Prickskyttar som kan gömma sig i källare eller uppe i torn. Minor som kan placeras i vägkorsningar och i byggnader. Och för en anfallande så är ju terrängen, så att säga, kanaliserande. Så du kan ju inte anfalla in på en gata med hur många soldater som helst.
Eller, ja, för det är så lite yta.
Det är så liten yta. Ditt röre, liksom, ditt manöverutrymme är ju väldigt begränsat. Du kan inte skicka in 5 stridsvagnar. Då får de ju åka på led. Alltså på rad. Och då kan de ju slå ut. Då kan ju en försvarande sida, den försvarande sidan, alltså polska hemarmén, kan ju slå ut en stridsvagn en efter en. Och med slut menar jag inte att man får den att explodera, men det räcker med att man får dit en mina på larvbanden och får den att stanna då. Och sen kan man överrösa den med molotovcocktails. Så striderna var ju, efter att ha gjort den första framstöten, och tyskarna går ju till angrepp den 5-6 augusti, kommer de igång ordentligt. Och den första uppgiften, eller det första uppdraget, blir då att bara slå sig fram till de tyska regeringskvarteren där den tyska guvernören har sin residens och etablera kontroll över den ena av genomfartslederna som går från västra till östra Warszawa och över broarna. Men efter det så går man över till att bekämpa kvarter för kvarter. Och där anammar man en teknik där man först bombarderar ett hus som man misstänker att det finns polska ställningar i med granater och så vidare. Även eldkastare. Och sen så skickar man in marksoldater då. Marktrupp som ska säkra byggnaderna. Och sen så gör man så här systematiskt hus med hus tills man har tagit kontroll över stora delar av en gata. Och så upprepar man det mönstret om och om igen ända tills man har liksom jagat bort polackerna.
Mm. Vi har ju redan pratat lite om Delvangenbrigaden här. Hur gick de tillväga när de var med och slogs?
Reinefart skickade in två olika stridsgrupper 5 augusti. Och Delvangenbrigaden skulle då rycka fram i den norra genomfartsleden medan Kaminskis rånaregemente skulle rycka fram i den södra genomfartsleden upp mot Jerusalem-allén som den heter. Och redan omgående så började de ju att massakrera civila. Och man skickar ut alltså mordpatruller som får i uppdrag då att samla ihop civilister, ta ut dem till parker, till fabriksområden och så vidare. Och så man ger man ner dem med kulsprutor. Och när man inte har byggnader och man upptäcker att det finns civila i källare så kastar man in handgranater eller och liksom pepprar utrymmet med lokaler med kulor liksom från kulsprutor och så vidare. Man tände eld på sjukhus, hyreshus.
Mm. Ja, våldtog och mördade sjuksköterskor.
Vid varje tillfälle när man tillfångatog kvinnor så var ju risken överhängande att de här kvinnorna skulle våldtas. Och jag menar, när soldater ur rånarregementet går in i ett sjukhus för cancerpatienter i stadsdelen Ahota så våldtar de ju cancerpatienterna också och deras sjuksköterskor så att säga. Den polska läkaren där som var ansvarig för sjukhuset, han lyckades rädda några av sina medarbetare då, men de allra flesta mördades eller brändes inne sen.
Mm. Jag tror du räknar väl ihop ungefär att 200 000 människor dog i Warszawa-upproret. Hur stor andel av dem var civila?
Ja, det är nog de civila förlusterna.
Det är de civila förlusterna.
Minst säger man 180, men troligen så var det runt 200 000. Givetvis så dog ju inte alla av dem i rena massakrer, utan av de 200 000 så dog troligen 65 000 i rena sådana här massakrer.
En betydande andel.
Och sen hemarmé förlorade ju minst 10 000 soldater i stupade och 25 000 sårade.
Mm. Fick man någon hjälp utifrån då hemarmén här?
Du tänker på allierad hjälp kanske. Mm. För de allierade så blev Warszawa-upproret det skapade en skapade en lite besvärlig sits så att säga. Det hade att göra med Polen var ju allierat med Storbritannien och polska exilstyrkor hade ju kämpat på alla fronter i Europa och även i Nordafrika. Men förhållandet mellan Polen och Sovjetunionen var ju väldigt ansträngt. Det fanns inga diplomatiska förbindelser mellan den polska exilregeringen och Moskva.
Ja, naturliga skäl med tanke på att Sovjetunionen har ockuperat en stor del av Polen.
Men man hade etablerat diplomatiska förbindelser sommaren 1941 hade man gjort. Men de bröts av Moskva våren 1943 när tyskarna gick ut med nyheten om att de upptäckt massgravar i Katyn. Och i samband med det så hade ju den polska exilregeringen krävt att en oberoende undersökningskommission skulle skickas till Katynskogen. Då bröt Stalin alla förbindelser med den polska exilregeringen och började att påstå att polackerna var i maskopi med Hitler. Ja, så att under tiden som Warszawa-upproret pågick så fanns det inga förbindelser mellan exilregeringen och Moskva. Den polska premiärministern Mikołaj Wajczyk var ju på väg till Moskva för att liksom förnya de här kontakterna.
För någonstans så finns det hela det här, för Röda armén står ju utanför Warszawa, eller hur? Under det här upproret.
Ja, de hade ju ryckt fram hela vägen i stort sett. De hade behövt utkämpa en ganska hård pansarstrid mot tyska förband på fälten öster om Warszawa. Men det här med att det inte fanns några förbindelser mellan de båda regeringarna är ganska viktigt då, för att hur skulle britterna ställa sig till, skulle till exempel den brittiska regeringen ställa krav på Stalin att hjälpa hemarmén, en organisation som man betraktade som man påstod var fascistisk. Det gick ju inte. Och en av dem som blev väldigt aktiv i den här frågan, det var ju Churchill. Han ville ju verkligen hjälpa polackerna. Och han var på Stalin flera gånger i olika telegram och så vidare. Men Stalin var inte intresserad av att hjälpa hemarmén, som sagt. Han hade ju helt andra planer för Polen. Och hemarmén stod ju i vägen för de här planerna. Utan den första hjälpen kom ju från brittiska flygvapnet och de polska flygstridskrafterna som ingick i det brittiska flygvapnet. Så de tvingades att flyga in i utrustningen då. De startade från flygfält i Italien och flög till Polen och till Warszawa, och sen flög de ju tillbaka hem till Italien. Det var ju en flygtur som varade över 10 timmar, och med allt vad det innebär i form av risker från tyskt luftvärn och tyska jaktplan och så vidare. Trots att Churchill var på Stalin så hände det inte så där jättemycket. Stalin påstod att det var ett förbrytarband som hade startat upproret, och att historien skulle döma dem, och han ville liksom inte ha någonting med det här äventyret i Warszawa, som han kallade för, att göra.
Men trodde hemarmén att Röda armén skulle ingripa på deras sida?
Man trodde faktiskt, man hade den förhoppningen trots allt, vilket är mycket märkligt, kan jag tycka.
Ja, det är alltid lätt att sitta 80 år senare och fundera.
Men man trodde någonstans att trots allt så är Tyskland en huvudfiende, och Röda armén borde hjälpa till då. Men det gjorde man inte. Man skulle göra det till slut då, och det hade att göra med att Churchill fick med Roosevelt. Roosevelt och Churchill skrev ett gemensamt telegram till Stalin också, där man menar att hur skulle det se ut om inte Röda armén hjälpte de polska patrioterna då? Alltså hur skulle det rent medialt framställas? Och det var lite det nog som fick Stalin till slut att överväga då att ja, men vi kanske ändå skulle göra någonting symboliskt här. För problemet för de allierade var att de här planen som flög till Warszawa, de var ju tvungna att återvända till antingen Storbritannien eller Italien. Det har varit mycket lättare för dem att landa på sovjetiska krigsflygfält bakom frontlinjen. Men det ville man ju inte gå med på först. Men när brittisk press också började skriva om upproret och sen smått började ifrågasätta, men var finns den sovjetiska hjälpen till polackerna? Till slut så kunde ju inte Stalin bara sitta stilla om han inte ville framstå som en väldigt taskig medspelare i kampen mot Tyskland. Så då gick de ju med på att låta brittiska och amerikanska plan landa bakom fronten. Men då var det redan för sent, för den enskilt största flygningen över Warszawa ägde rum, jag tror att det var 17 eller 18 september, och då fällde man väldigt många cylindrar. Problemet då var ju att då kontrollerade polackerna så liten yta att det mesta av de här cylindrarna och behållarna landade över terräng som hölls av tyskarna. Så hade det gjorts en månad tidigare, då hade upproret kunnat se helt annorlunda ut, och utgången hade kunnat vara helt annorlunda. Mm.
Men hur lyckas man ändå hålla igång upproret i 63 dagar?
Ja, hur man lyckades med det var ju att kampviljan hos hemarméns soldater var ju så stor. Trots alla umbärarna som de tvingades att utstå. Knappt ingen mat, inget vatten. Men man levde ju på hoppet, och det är väldigt mänskligt och förståeligt. Att man hoppades in i det sista att Röda armén skulle komma med hjälp, till exempel. Och det gör man ju på sätt och vis. Men det är ju inte Röda armén, utan det är ju de polska förbanden i Röda armén som sedan forcerar floden Wisła. Från den 15 september vid flera tillfällen. så är det ju polska rödarmister så att säga som tar sig över gummibåtar och försöker förstärka hemarméns enheter, både i södra och i norra delen av Warszawa. Problemet var bara att de hade för få gummibåtar, de hade för lite artilleri under stöd, och tyskarna var ju förberedda, och det var ju de som kontrollerade den floden Wisłas västra strand så att säga, så de kunde peppra de här gummibåtarna med granater och kulsprutor så att säga.
Men om man, det slås ju ner efter 63 dagar, vad händer med hemarmén efter att de har kapitulerat? För hittills till så har de ju de tyska trupperna har ju dödat sårade och...
Ja, det gjorde man under hela upproret. Ja. Men det som var det att man i de här förhandlingarna sen slutet av september lyckades då att komma överens om att hemarméns soldater skulle få kombatantstatus. De skulle betraktas som
vanliga soldater.
Som vanliga soldater. Mm. Och på det sättet var de skyddade av Genève eller Haag-konventionen då.
Men kom tyskarna att respektera det efter?
Ja, det gjorde de. De skickade soldaterna till de polska soldaterna till olika krigsfångläger. Och även civilbefolkningen skulle ju inte drabbas av några repressalier. Det ingick också i den här överenskommelsen då. Och det höll man.
Men vi har redan bollat lite med siffror här, men kan man säga med säkerhet hur många som dog i det här upproret?
Nej, det som jag har nämnt tidigare, att det är minst 180 000 civila, varav 65 000 är rena massakrer. Antalet soldater, det var minst 10 000 stupade, dödade.
I hemarmén?
I hemarmén, men tror det är en uppemot 15 000.
Dog det några tyskar då?
De mest sannolika dödssiffrorna är att dog ungefär 2 000. Jag har sett vissa historiker som polska historiker som hävdar att det kanske dog uppemot 9 000, men det finns ingenting i källorna som kan bekräfta det, så höga siffror. Och så ett par tusen sårade, eller kanske 5-6 tusen sårade.
Hur förstördes staden efter striderna?
Efter att upproret hade slagits ner så stora delar av staden var ju redan förstörd. Men man skulle ändå fortsätta att jämna det med marken i stort sett. Så särskilda spränggrupper gick till aktion och började minera det som fortfarande stod upp, och så sprängde man hyreshus och polska kulturella skatter och statyer och monument och kyrkor och
väldigt skolor. Systematiskt.
Väldigt systematiskt. Och samtidigt parallellt med detta så plundrades det som gick. Alltså det som gick att plundra, det plundrade man också. De centrala delarna av staden hade ju ändå varit relativt förskonat från de värsta liksom stridigheterna. Så där samlade man ihop prylar och värdesaker från lägenheter och kläder och tyger och porslin och så vidare, och skickade då till tyska fabriker för återvinning eller för andra ändamål. Och så fortsatte förstörelsen då.
Vad hände med de civila som var kvar då?
Det var nästan inga civila kvar, utan de flesta lämnade Warszawa, så deporterades ut från staden. Vi hamnade ju tvångsarbete i Tyskland, andra yngre människor oftast hamnade i arbetsläger, medan äldre och kvinnor med barn och så bara placerades ut i byar runt omkring. Och det varnade tyskarna för, att alla civilister som kommer att påträffas inne i staden efter ett visst datum, jag kommer inte ihåg exakt vilket det var nu, men jag tror att det var ganska tidigt i oktober, skulle skjutas då. Men det var ett par tusen som lyckades att hålla sig gömda. Vi har ju ett ganska känt exempel i pianisten Władysław Szpilman som lyckades att hålla sig gömd då, ända tills befrielsen så att säga i januari 45.
För Warszawa befrias först 45 då egentligen?
Polska trupper ur Röda armén går in i staden 17 januari 1945.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här måste ju vara nästan en katalog över krigsbrott. Det som tyskarna gör sig skyldiga till här under Warszawa-upproret. Efter kriget sen, var det några som straffades för vad de hade gjort här?
Inte en enda av dem som var ansvariga för massakrerna i Warszawas västra stadsdelar straffades någonsin. Han som var chef eller befälhavare för det här råna regementet, Bronisław Kaminski, han avrättades av tyskarna själv. Men inte på grund av några förbrytelser, utan det var för att hans trupper hade presterat så dåligt i striderna mot polackerna. Och så hade de plundrat och inte delat med sig av de här sakerna som de hade tagit om, stulit till SS. Dirlewanger, han dekorerades efter upproret med Tysklands näst högsta militära utmärkelse. Han fick ju sin rättvisa på sätt och vis i juni 45 när han dödades troligen i ett franskt fängelse. Heinz Reinefeldt, han blev ju ställdes inför en domstol, men de friade honom från alla anklagelser för att det saknades bevis, påstår man. Och sen så kunde han leva ett ganska behagligt liv som borgmästare på ön Sylt. Polackerna försökte få honom utlämnad, men varje begäran avslogs. Och von den Bach, han gick ju med på att vittna då för åklagarsidan i Nürnberg-rättegången och slapp på det sättet ansvar för vad han hade gjort.
Mm. Men alltså efter kriget där, det är ju i princip, staden är jämnad i princip med marken.
Ja, runt 90% av bebyggelsen är helt raserad. 90%.
Så alltså om man åker till Warszawa idag, så jag menar Gamla stan vet jag ju uppbyggt. Mm. Men det gäller i princip 90% av stan.
Ja. Uh-huh. Den östra delen då, Praga-sidan, var ju ganska bevarad då. Men i övrigt så är det ju det mesta återbyggt.
Du som har ägnat mycket tid åt det här och fördjupat det här, skulle du säga att det var rätt att starta Warszawa-upproret?
Det är en svår fråga, och jag har faktiskt ingen slutlig dom över det, utan jag kan förstå att man gjorde det av vissa skäl, och jag förstår det inte av andra. Man kanske skulle ha, rent militärt så var det inte rätt, för man saknade förutsättningarna, man saknade vapen och man saknade livsmedel. Men rent politiskt, ja, kanske. Moraliskt, psykiskt, psykologiskt, ja, det kan jag fullt förstå att polackerna ville befria sin huvudstad själva.
Men det fick ju inga positiva konsekvenser egentligen.
Inte överhuvudtaget. En raserad stad, tiotusentals, ja, hundratusentals civila mördare. Alltså blomman av den polska ungdomen dog på barrikaderna i Warszawa. Gjorde de. Det var ju också en samhällselit som hade varit de som varit mest aktiva i upproret, så att säga. Alltså väldigt patriotisk ungdom som tillhörde kanske lite mer bildade klasser, som fostrats i en patriotisk anda, så att säga. Mm. De dog förgäves.
Vad händer med ett samhälle där en stor del av eliten och kanske de mest framåt människorna mördas eller dödas?
Saknar ju, de förlorar vad ska man säga, en livskraft i ett samhälle på något sätt och vis. Alltså det saknas folk som kan ta och ange riktningen för samhällsviljan också på något sätt, kan jag tycka. De som när en samhällselit går förlorad på det sättet, så då ersätts den av någon annan som inte vill den kanske alltid väl. Och när du har också människor som kommer ur samhällsklasser som kanske har upplevt sig vara förtryckta innan, och så kommer en ny regim som lyfter fram de här människorna, som kanske har också en enorm revanschlystnad. Det skapar väldigt sociala spänningar i ett samhälle, så att säga. Det var en enorm förlust för Polen, alla de här människorna som dog. Och även under hela ockupationen så förlorade ju landet stora delar av sin läkarkår, jurister, lärare, journalister och så vidare. Det var ju ett tapp som inte går att jämföra med något annat land i stort sett.
Och sen efter det så blir det i princip ockupation av Röda armén och inför totalitärt styre.
Ja, sen kommer det en ny regim som inför en regim som majoriteten av polackerna inte ville ha heller, utan det är klart att det fanns polska kommunister, men utan Röda arméns bajonetter så hade det ju aldrig gått att införa ett sånt styrelseskick i Polen.
Vad tänker du är den viktigaste lärdomen rent historiskt att dra av Warszawa-upproret?
Viktigaste lärdomen, det är att inte lämna någonting åt slumpen. Kanske man kan lämna det, för man kan inte styra över allting, men att ändå ha en någorlunda fullt, alltså uttänkt plan. Om vi gör så här, men det här händer, vad gör vi då istället? Alltså när man till exempel den första dagen inser att vi har inte tagit några centrala tyska objekt. Vi har inte tagit någon bro, ingen flygplats, ingenting. Vad gör vi då?
Man kunde inte tänka om.
Man kunde inte tänka om, utan man var fast liksom i ett tankesätt som bara ledde till en katastrof. Och det är också en viktig lärdom, att måste kunna tänka om, kunna backa och säga också att men det här blev inte som vi hade hoppats på. Vi avbryter eller vi gör någonting annat istället.
Arthur Schultz, aktuell med boken Warszawa-upproret 1944. Stort tack för att du var med idag.
Tack själv.
Podden Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.